I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Som inledning för min predikan ska jag läsa ur fjärde Mosebok, kapitel 14. Från kapitlets början till vers 9, och orden lyder i Jesu namn. Nu bröt hela menigheten ut i klagorop, och folket grät natten igenom. Alla israeliterna knotade mot Mose och Aaron. Hela menigheten ropade till dem: om vi ändå hade fått dö i Egypten eller här i öknen. Varför leder Herren oss till det här landet? Vi kommer att falla för svärdet, och våra kvinnor och barn blir fiendens byte. Visst vore det bättre för oss att vända tillbaka till Egypten. Och de sa till varandra: nu tar vi saken i egna händer och återvänder till Egypten. Då föll Moses och Aaron ner på sina ansikten inför hela den församlade israelitiska menigheten. Och Josua, Nuns son, och Kalev, Jefunnes son, som båda hade varit med om att utforska landet, rev sönder sina kläder och sa till den israelitiska menigheten: det land som vi har vandrat genom och utforskat är ett underbart land. Om Herren är tillfreds med oss kommer han att föra oss in i det landet och ge det oss, detta land som flödar av mjölk och honung. Gör nu bara inte uppror mot Herren, och var inte rädda för folket i landet. Det blir en munsbit för oss. Deras skydd är borta, men Herren är med oss. Var inte rädda för dem. Men hela menigheten ropade att de skulle stenas. Och folket grät natten igenom. Vad är det som berättas om här? När hände detta? I denna samma Mosebok, i kapitlet innan, så berättas det om det som hände innan. Och även innan dess berättades det redan om Israels folk som hade befunnit sig i fångenskap i Egypten. Hur det här folket genom Guds underliga hjälp hade fått komma därifrån. De hade fått vandra i öknen. Och deras mål, mål var att komma till det förlovade landet. Snart kom folket till det förlovade landets gräns. Och i det kapitlet innan berättas det om hur 12 spioner skickades in i det förlovade landet. Israels folk var ju uppbyggt av 12 olika stammar, och ur varje stam valdes en man som skulle in i landet för att spionera och samla information. Och dessa informationshämtare var där i 40 dagar för att söka efter information. De vandrade i landet, de undersökte, tittade. Och här berättas också hur det hade med sig gåvor när det kom tillbaka till Israels folk. Det hade med sig frukter för att det skulle få se. Det berättade att landet som vi blev utsända till. Det var ett land som flödade av mjölk och honung. Och de berättade hur landet ger goda skördar. Men sen sa de: men folket som bor där är starka och städerna är väldigt stora och väldigt befästa. Det folket som bor där är så starkt att vi inte kan komma dit. Och då börjar vår text då, som berättar att folket börjar folket kommer klagar i, bryter ut i klagor upp och gråter hela natten. Det här folket som ändå gav till Egyptens folk många prövningar. Hur konung Farao gav dem löftet att de skulle få lämna Egypten. Israels folk hade redan under den här vandringen i öknen fått se många mirakel som Gud åstadkommit. De kom över havet med torra fötter. Och när den sista personen i israelitiska folket hade korsat havet, så återkom vattnet och alla fiender drunknade som förföljde dem. Många andra mirakel hade de också fått se och erfara. Gud ledde deras väg. Och även det berättas det om här i fjärde Mosebok, men även på många andra ställen, om hur Herren följde med dem på dagen som ett moln och som en natt som en eldstod för att lysa upp deras väg, så att de skulle kunna vandra så som på dagen och så på natten. Denna molnstod ledde folket ideligen. Till och med så att på morgonen när de vaknade så tittade de ut och såg där att om molnet var på plats så behövde de inte gå någonstans. Om det inte rörde på sig. Gud ledde Israels folks vandring. Och nu när dessa 12 spioner återvänder och berättar om allt som de sett i det förlovade landet, då glömde de genast hur Gud hade lett deras liv fram till den stunden. Hela menigheten bröt upp i klagorop och grät. Alla knotade mot Moses och Aaron och ropade: om vi ändå hade fått dö i Egypten eller här i öknen. De glömde att allt är möjligt för Gud. De tänkte och trodde på de här männen som hade varit i förlovade landet och sagt att vi kommer inte komma dit till det landet. Då fanns det 2 spioner som ännu inte hade berättat. Det är 2 stycken spanare som inte hade berättat ännu vad de hade upplevt. Det var Joshua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son. De båda hade också varit med om att utforska landet, men de kom med ett annorlunda budskap från det förlovade landet. De sa: det Det här landet som vi har vandrat igenom och utforskat är ett underbart land. Och om Herren är tillfreds med oss, kommer han att föra oss in i det landet och ge det åt oss. Och sen fortsätter de: gör inte uppror mot Herren och var inte rädda för folket i det landet, för det blir en munsbit för oss. Deras skydd är borta, men Herren är med oss. Spanarna, 12 stycken spanare, kom alltså med 2 stycken olika sorters budskap. Det ena budskapet var budskapet om otron, som säger att vi kommer inte komma dit. Men sen kom det andra budskapet som löd: om Herren är tillfreds med oss så kommer han att föra oss in i landet. Joshua och Caleb kom med trons budskap. Genom vår broder så hörde vi nyss om hur det även sändes ut 2 olika budskap från Jesu grav. Från samma händelse. På exakt samma sätt som här. Vad lyssnade folket på? Folket började gråta och klaga hela natten. De här människorna, de var precis likadana som vi är. Deras levnadsvillkor var annorlunda jämfört med oss. De levde i en annan tid jämfört med oss. Men som människor så var de likadana som vi är. De trodde på otrons predikan hellre än på trons predikan. Israels folks ökenvandring så som det snart kommer få se, så vandrade Israels folk 40 år i öknen. Det brukar oftast jämföras med Guds folks, det vill säga det troendes vandring, även i vår tid här bland mitt i världen. De här människorna som inte lyssnade på Joshua och Caleb. Det berättas efter vår text vad som hände med dem. De var tvungna. De här spanarna befann sig 40 dagar i förlovedeslandet. Men de som inte trodde på Israels, eller de som inte trodde på, det vill säga Israels folk som inte trodde på Caleb och Joshua, skulle få vara så länge i öknen, det vill säga 1 år för varje dag som spanarna hade varit där, så att ingen av de vuxna som ställde sig upp mot Gud skulle få komma till det förlovade landet. Alla de som då befann sig, som då var vuxna och som klagade för Gud, de dog där i öknen. Här syns också hurdana de här människorna var. De var så lika oss. I samma kapitel lite längre bak så står det hur Gud hade tilltalat människorna via Moses. Moses och Aaron berättade det som väntade dem. Då bestämde Israels folk att de skulle ge sig av ändå mot det förlovade landet. Och de sa: nu är vi beredda att gå till det landet som Herren har talat om. Men även här överträdde de Herrens befallning. Moses varnade dem och sa: gå inte, för Herren är inte med er. Ni kommer bli slagna av era fiender. Men de lyssnade inte till Moses, utan de gav sig av envist mot berget. Och sen berättades de att de här amalekiterna och kanaerna som bodde i bergen slog dem och krossade dem och drev dem långt bort. Så med egna kraft så kom inte det israelitiska folket till det förlovade landet, utan det som hände var att när de inte lydde Herren eller lyssnade till Herrens röst, så blev de sönderslagna och krossade av fienden och bortdrivna. Genom troget sitt löfte så berättas det att de männen som hade varit i landet och utforskat det överlevde bara Joshua och Kaleb. Och i Hebreerbrevet så berättas det om denna samma händelse. Där varnas vi, och även vi som lever idag. Och alla människor. Hur viktigt det är att vi hörsammar Guds röst. I Hebreerbrevet står det: om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret på utmaningens dag i öknen. Och så berättas det lite längre fram att varför, fast Israels folk vandrade mot det förlovade landet, och varför fick de inte komma fram? Vad var det som gjorde det? Vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror? Om inte alla de som hade dragit ut ur Egypten, vilka var av honom förhatliga under 40 år, om inte de som hade syndat och blev liggande som lik i öknen, vilka gällde eden att de inte skulle komma in i hans vila, om inte de som hade vägrat att lyda? Så ser vi att det var för sin otro som de inte kunde komma in. Israels folk som berättas om här har verkligen levt och vandrat där i öknen. Och allt som är skrivet här i Bibeln och överallt i Bibeln är sant. Men även här i detta bibelställe, som överallt annars i Bibeln, så finns det ett mycket innehåll som vi inte förstår till fullo. Men det här bibelstället kan påminna oss, den här tidens troende, om hur viktigt det är att lyssna till Guds ord och hans röst i hans rike. Och det att vi är här på vandring, på resan. Vart är vi på väg? Vi är också på väg mot det förlovade landet, det vill säga mot himlen. Även i dessa möte så har vi nästan alla predikningar fått höra, och vi har blivit påminna över varför tror vi och vad är vårt mål. Och även i dessa möten så har vi blivit kallade, och alla människor har blivit kallade in i Guds rike. Och Guds nådeevangelium har erbjudits till var och en och erbjuds fortfarande. Vårt mål. Som vi siktar mot. Det är härlighetens himmel. Vi vet, alla människor vet, att alla som föds i denna värld, de kommer en gång att dö. Vi alla kommer att dö en dag. Någons liv kan vara långt. För övriga är det ett kort liv. Men alla människor och allas liv och deras livslängd är något som Gud känner till. Och det är Gud som vet det långt innan vi föddes. Vad frågas av oss då, av var och en av oss, för att vi en gång ska få komma till himlen? Jo, det som vi ombeds göra är att vi hörsammar Guds och den predikan som Gud predikar genom sitt rike. Att vi hörsammar Guds kallelse, som man även säger där i Guds, i Hebreerbrevet. Att alla människor, förhärda inte era hjärtan om ni hör hans röst. Det är viktigt för oss att komma ihåg att denna kallelse idag är fortfarande giltigt. Fortfarande idag får vi tro. Fortfarande idag kallar Gud de som befinner sig utanför hans nåd, det som har förlorat sin födelsegåva genom synd från sitt egna hjärta. Dessa människor vill Gud fortfarande kalla till sig. Tron är frivillig. Ingen kan bli tvingad. Men det är ändå en tro som är personlig för var och en. Tron är gemensam, men ändå är den personlig. Och även det israeliska folket som vi hörde om här, även det var på väg mot det förlovade landet, och de befann sig redan nära. Här berättas det inte, men det förlovade landet syntes säkert redan. Men de kom inte in dit. Vad var det som var hindret för att de inte fick komma in? Vad var det som var orsaken till att de inte fick komma in? Jo, det var otron. De trodde inte, de litade inte. De lyssnade hellre till det icke-troendes predikan. Vi kommer inte att klara det. Vi kommer inte komma in. Det finns en så starkt folk som ska möta oss där. När vi tänker på det här, var och en som Guds barn, när vi vandrar, så är vår vilja att vi får komma en dag till himlen. Har själafienden, som är Guds motståndare, har han någonsin viskat i ditt öra: du kommer inte komma fram, de där andra kommer fram, men inte du. Du känner dig själv på detta sätt. Försöker själafienden hindra vår väg och vår vandring? Vad är själafiendens mål? Jo, att det skulle hända för oss som det hände sig för det israeliska folket. Det vill säga att vi inte skulle komma fram. På samma sätt som för dem, så har också vi som lever nu av hans nåd, och vi som får bära och äga denna allra viktigaste namn som en människa kan ha, det vill säga Guds barns namn, så är ändå själafiendens vilja att ta bort det här namnet från oss. Och vi bör idag, när vi hör Guds röst, inte förhärda våra hjärtan, och utan lyssna till den. Det räcker inte om vi tror idag, men imorgon. Men att vi förlorar vår tro imorgon, och sen när vi dör, då imorgon, så hjälper inte vår långa vandring oss. Utan vi är dagens barn. Vi lever för dagen. Även Israels folk, när de levde där i öknen, de fick också mat bara för en dag i taget. Och även där så syns och erfar vi Guds stora nåd gentemot oss. Vi behöver inte, och vi kan inte tro mer än i den här stunden. Vi behöver inte tro för imorgon. Vi behöver inte, eftersom vi vet att vi kommer att tvivla, och vi tvivlar. Kommer jag att komma fram en dag? Vi behöver inte tvivla för imorgon. Det räcker om du och jag i denna stund orkar tro. Det räcker. Om det levande tron inte finns i mitt hjärta, men att jag befinner mig nära det troende, jag går på möte, det är någonting som är bra. Guds rike, och in i Guds rike och till Guds rikes möten är alla välkomna. Det är Guds vilja att alla skulle komma och lyssna på hans ord. Även till dessa sommarmöten är alla människor välkomna hit för att lyssna och titta. Även om det inte är möjligt för alla, så är alla välkomna. Via sociala medier eller via internet och radio så kan man lyssna. Och alla människor kan lyssna eller ha del av Guds nåd. Det vill säga att vara nära Guds rike och nära troende. Så kan till och med själafienden på det sättet säga att när du vet vart du kan hitta evangeliet, när du behöver det, när du är tillräckligt gammal eller sjuk, då kan du göra bättring. Lyssna inte på detta, lyssna inte på ett sånt här tal, utan hörsamma och lyssna idag när du hör hans röst. I denna dag och denna stund så är detta nådevangelium som predikas är serverat just för dig, oavsett var du lyssnar. Om du inte har fått äga detta till din egen del, men du erfar att Gud har talat till dig, att han har väckt dig, och du vill, och din vilja är att få komma till himlen genom att tro på detta evangelium från denna predikan i Jesu namn och blod och försonings Jesu namn och försoningsblod, så har även du rätt att tro alla dina synder förlåtna. Och när du tror detta, i Jesu namn och blod är alla synder förlåtna. När du tror på detta så behövs ingenting mer. De där synderna är förlåtna i himlen. Och man behöver inte komma ihåg dem mer. Och du, kära broder och syster, tillsammans med mig, på denna vandring har du säkert fått erfara både det ena och det andra. Vi kanske alla kommer ihåg främst hur vår tro är en glädjens sak. Tron är ingenting som vi tron är inte något som vi behöver känna sorg över, utan tvärtom så är tron en glädjens sak för oss när vi får erfara till vår egen del att mina synder är förlåtna. Det är en glädjerik sak. Men sen, vi kan jämföra till den här ökenvandringen. Jag själv har också vandrat i vildmarken någon gång. Och på en gång hände det mig. Jag hade en tung ryggsäck. Jag hade med mig mycket utrustning, så jag skulle klara mig även dagen efter. Men i början av resan fick jag en liten sten i skon. Det var en sån så pass liten sten så att jag inte ville stanna i onödan och ta ut den. Jag tänkte att vid nästa paus så tar jag ut den istället. Men ni kan tänka er vad som hände, vad den här lilla stenen gjorde i min sko. Den tryckte in sig så hårt att jag var tvungen att stanna och ta ut den. Och då hade den här lilla stenen åsamkat ett så pass stort står som jag var tvungen att ta hand om. Och så här tänker jag mig att synden är. Och det kan till och med vara en liten synd, även fast det inte inför Gud finns skillnad på synd och synd. Även om vi människor skulle tro det. Men i Guds ögon finns bara en synd. När människan hamnar i synd så har Gud lovat att förlåta den synden. Även om den här synden verkar vara liten i våra ögon. Till och med själafienden säger till oss att det här är så litet, så det här behöver du inte prata om för någon. Men även den här lilla synden är bäst att lägga undan, så att det inte hindrar vår vandring. Och det som kan hända är då att vi kanske stannar upp i vår vandring istället. Vår vilja är, och den himmelske faderns vilja är, att alla vi en gång skulle få komma fram till målet, till himlen, till himmelens hem. Och därför att det skulle vara möjligt, så har Gud gett sitt rike här på jorden, i vars nådiga omsorg vi får leva och vandra. Och den himmelske fadern vill även i denna stund med sin till dig, ditt egna namn och din egna adress, vill han bringa dig goda nyheter. Du får upphöja ditt hjärta och tro alla dina synder, alla dina tvivel, alla frestelser förlåtna i Jesu namn och blod. Och du, min syster och min bror, oavsett var du lyssnar, i ditt hem eller vid din sjukbädd, du kanske har haft ett hinder som gjort att du inte har kunnat komma hit. Den himmelska fadern vill komma ihåg även dig. Han vill trösta dig och verkvicka dig. Även du får upphöja ditt hjärta och tro. Tro, kära broder och syster, alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. På detta sätt är det tryggt för oss att tro. Det är tryggt att vandra när vi vet. När vi vet att när jag vandrar med denna Guds rikes grupp som en medlem i denna grupp och när jag vill vandra med denna grupp så kommer jag en gång fram till ärans himmel, till den festen som börjar där en gång, som aldrig tar slut. Det lönar sig att vandra, det lönar sig att tro och det lönar sig att lägga bort synden när den fastnar. Det är alltid lättare då att vandra. Vi får och vi bör vända oss till vår himmelska fader i alla saker som rör vårt liv, även i glädjens stunder när vi får erfara hur Gud har välsignat vårt liv. Hur vi kan då vända oss till den himmelska fadern och tacka honom för allt det goda som han har givit oss. Men även i livets svårigheter och svåra stunder så har den himmelska fadern inte glömt varken dig eller mig, utan han har lovat och vi alla får lita till att han tar hand om oss och för oss ända fram till vårt vård, till himmelens mål, till himmelens hem. Och vi får alla tro så här, och jag vill trösta dig, min bror och min syster, fortfarande. Och jag vill vederkvicka dig med denna nådens evangelium. Tro dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Alla synder, alla frestelser och alla tvivel är förlåtna i Jesu namn. Amen.